är pågående i Viaplay-huset. Längd-VM är igång, svensk guld igår. Men här glider vi vidare och glider in i hockeyns värld, NHL. Det handlar om att positionera sig nu i slutspelsjakten. Och vi ska utse världens bästa hockeylag under den här timmen i Godmorgon NHL. Och så blickar vi framåt också. Hockey-VM i maj månad i Avicii Arena. Erik Granqvist, han har redan del av det svenska laget klart hur det ser ut just nu. Det och mycket annat under den här timmen tillsammans med Erik och tillsammans med Uffe Bodin från hockeysverige.se. Välkommen Uffe.
Tusen tack Niklas.
Hur mår du så här sista februari? Det börjar bli ljust ute när man stiger upp tidigt. Det vet jag att du gör varje morgon Uffe.
Ja, jo. Sonen ska till förskolan så att, det är skönt att faktiskt kunna gå i dags. Så inte i mörker. För ja. Nu var det så här, man går till jobbet, det är mörkt. Man kommer hem, det är mörkt. Så det är konstant mörker.
Men det handlar om hockeytiderna då? Det börjar ljusna lite där också.
Exakt, precis. Så det är ju så här, våren börjar komma. Man börjar få de där liksom, slutspelskänslorna i kroppen. Det är riktigt härligt.
Jag älskar de där när du kvittrar lite ute också. Erik, märker du av det här kvittret eller lever du fortfarande nattetid nu eftersom du har jobbat med 4Nation och vänt på dygnet?
Jag kommer, welcome home vill jag säga först till dig. För du var ju stormens öga där i 4Nations. Och det är jag nyfiken på att höra. Och sen oraklets spaning som kommer. Det är mycket att se fram emot i programmet. Och så är det ju trade deadline om bara en vecka också. Mm. Så hockeyn och ljuset kommer med stormfart.
Och för alla som tittar på det eller lyssnar i poddformat, oraklet utveckla.
Ja men då, Uffe Bodin, alltså nu är ju, du är ju boss där för Hockey Sverige nu som är en otrolig sajt där man i våra roller när vi leker experter, då är man in och läser väldigt bra texter och även i bild ibland i form av Måns Karlsson då. Så man får otroligt mycket information om världens häftigaste sport. Tack vare bland annat oraklet, så det är därför.
Ja bra, nu har du växt här. Ja, du får se hyvis nu. Men det kommer utnyttja den här expertisen under den här timmen. För det har varit mycket natten till idag. 12 stycken matcher, 24 lag och till exempel då finalreprisen från i fjol när vi såg Edmonton och Florida göra upp i en episk serie som gick till 7 matcher. Då vann ju Florida Stanley Cup. Den här matchen vann de också, vann med 4-3. Hur var den Erik?
Ja, det är ju extra häftigt. Det blir ju kittlande när de har gnagt på varandra i 7 matcher i somras. Och vi kan ju säga så här, Dreisaitl fortsätter att visa varför han är bästa målskytten i år, men Edmonton har ju enorma problem och McDavid har ju inte varit så lik efter 4Nations. Edmonton har ju förlorar och förlorar, så att hockeyhjulet snurrar inte just nu för Ekholm och Oilers.
Nej, Klingberg, men sista till Dreisaitl som gjort 44 mål över Hege som gjorde sitt mål sen när det blev 4-2 till slut. Slutar matchen 4-3 seger alltså före Florida. Vi ska komma in på dem lite senare också om de kan vara med och utmana den här säsongen också. Men kasta oss raskt vidare på det som har hänt under natten med svensk intresse när det handlar om målskytta också. Så kan vi notera Pittsburgh Philadelphia och Erik Karlsson med nummer 65 på tröjan verkar förädla formen.
Riktigt härligt att se. Jag tyckte han var fenomenal under 4Nation. Så det var liksom på något vis ett lyft för honom efter all kritik han har fått. Så det här är väl positivt så tillvida att det kanske kan hjälpa honom faktiskt att komma bort från Pittsburgh och få en chans att vinna någonting sent i karriären.
Hur tänker du då för?
Nej men det är väl, vi vet att Pittsburgh är inte på väg någonstans och Erik Karlsson har väl kanske något bra år kvar i sin karriär och man önskar att han skulle få en rejäl chans att vinna. Och jag har väl svårt att säga att han ska bli traded genom trade deadline nästa fredag, men någonstans känner jag väl att i sommar när Pittsburgh betalat av hans bonus på 5 miljoner på kontraktet och han har 2 år kvar till en ganska rimlig penning, då känns det som att då kanske faktiskt finns en chans för honom att få byta klubb och liksom få den där chansen sent i karriären.
Jag sitter och drömmer om en destination för honom där du och jag var och käka burgare för några år sedan.
Minns Nashville?
Ja, Nashville.
Dallas?
Bra Niklas. Ja. Det var ju 2 trevliga platser bägge två, men jag har någon bild på min telefon när du käkar burgare där i Dallas.
Där också.
Ja, där också. Men just Dallas har behov av en bra högerfattad back, så jag sitter och håller tummarna att vi innan transferfönstret stänger 7 mars att Erik Karlsson får dominera där på blå linjen i Dallas, för då blir de ju en riktig utmanare till att vinna Stanley Cup.
195 mål också på Erik Karlsson. Han jagar 200-strecket, 2 nya alltså natten till idag när hans Pittsburgh besegrade Philadelphia i Battle of Pennsylvania. Fler svenska målskyttar, fler svenska spelare som var med i 4Nation som inte lyckades där. Filip Forsberg som ju annars har levererat väldigt mycket. Här gör han mål i natt när Nashville äntligen vinner, besegrar Winnipeg med 2-1.
Ja, det är lite speciellt. Ungefär som Östersund bröt AIK segersvit här i Hockeyallsvenskan så är det då Nashville som är långt ifrån slutspel som bryter den här 11 matchers långa sviten av segrar för Winnipeg. Och ja, Filip Forsberg och Riley var ju de som var organisatörer för Nashville som har haft en väldigt tung säsong.
22 mål nu på Filip. Ser du någonting där också möjlig? Trade Filip Forsberg?
Gustav Nyqvist.
Gustav Nyqvist, absolut. Filip, nej, det tror jag inte. Jag tror att han dels för lång tid kvar på kontraktet och sen Nashville. Det är inte så. Alltså, vi vet hur bra de var i fjol och den här säsongen har allt gått snett. Men jag tror fortfarande att det finns någonting att bygga på där. Jag tror inte man ska ge upp hoppet.
Nej. Vi får se vad som väntar. Seger i alla fall för Nashville äntligen då. Winnipeg stannar vid 11. Vinsten med flyger högt ändå där borta i NHL. Vi tar också sats mot fler svenskar den här natten som har visat upp sig i den NHL-värld som är. Till exempel då San Jose som möter med Montreal. Vi fick se det här vackra målet. Och San Jose, Fabian Zetterlund upp på 16 mål. De levererar svenskarna i San Jose, men det går inget bra för laget.
Nej, precis. Nej, men det är kul för Fabian och William Eklund att de får de här framträdande rollerna.
Vad säger du om det här målet? Cole Caulfield som grundlurare. Macklin Celebrini.
Ja, ibland så syns det att Macklin Celebrini är rookien. Han har ju framstått som en 30-årig veteran under stora delar av den här säsongen. Men den där är ju... Ja, det är tack för kaffet.
Ja, det är så vackert. Och Celebrini är ju lysande offensivt. En del av lärde defensivt. Caulfield är alltid en speciell plats i våra hjärtan. För han spelar ju med Johnny Gaudreaus gamla nummer 13 för att hylla honom.
Och han avgjorde den där matchen i förlust för svenskarna i San Jose. Som ju kan rikta in sig på tidig semester om det blir hockey-VM. Nu får vi se vad Erik plockar fram i sitt lag lite senare. Fler svenskar som vi kanske kommer få se i hockey-VM. Vi har en svensk spelare som utmärkt sig mycket i junior-VM. För några år sedan var väl kapten också, Filip Broberg. Oj, vad han verkar trivas i St. Louis.
Ja, han fick ju en riktig pangstart där. Sen blev han ju tyvärr skadad. Men nu känns det som att han håller på att komma igång igen. Och vi får se om Erik har med honom i VM-truppen. Jag håller ju någon tumme eller två för att han ska dyka upp i Stockholm.
Två mål natten till idag när man besegrade starka Washington.
Ja, det är, och titta här. Det är ju rena Bobby Orr-flygningen.
Oh, titta. Oh.
Tre kronor behöver Broberg. Jag kan redan utlova att han är gjuten i mitt VM-lag. Jag måste säga en grej. De fick ju ett offersheet, Broberg och Holloway från St. Louis, och lämnade Edmonton. Och vilket misstag av Oilers. De borde ha pungat upp med de här småpotatisarna i sammanhanget för att ha kvar Broberg och Holloway. Och det är en anledning att Edmonton inte går lika bra, tycker jag. Sen vet jag att det är problem med lönetaket och det, men på något sätt borde Stan Bowman ha trollat det. Nu bröt jag körschemat.
Nej, det är bara att bryta hur mycket du vill. Ja. Det är intressant. Vad har han för status där borta, Filip Broberg, i NHL?
Ja, men fram till den här säsongen så har han väl inte haft så mycket till status, om man ska vara helt ärlig. Men man såg ju under slutspelet i fjol när han fick chansen, alltså att det finns någonting där. Och där har han ju verkligen, tycker jag, sedan han kom till St. Louis, fått mer minuter. Då har han ju kunnat utveckla det. Jag tror att hade han stannat i Edmonton hade han inte fått de minuterna. För du har Evan Bouchard, du har Mattias Ekholm, du har andra killar som Darnell Nurse som står i vägen lite grann. Men i St. Louis har det varit mer frilejd till en större roll. Så att jag tror att det var nyttigt för Broberg ändå att kunna göra den här flytten och få mer förtroende.
För honom personligen och för hans plånbok var det ju superbra. Ja, att det blev det här ovanliga offersheetet som St. Louis gjorde då. Men grejen för Edmonton, det är stora frågetecken. Men det ska vi komma fram till lite längre ner på din fina...
Ja, men vi ska väl det. Och vi måste väl stanna kvar lite där. Seger alltså för St. Louis mot Washington. Och Washington, ja, precis allt borta i NHL handlar ju kring den här jakten för The Great Eight, Alexander Ovechkin. När han nu har pumpat in mål på slutet för att jaga i fatt och förbi Wayne Gretzky. Men inga mål natten till idag. Men den där kampen just nu. Wayne Gretzky med 894 mål. Alexander Ovechkin 883. Och du har varit inne väldigt länge, många år, Erik, på att Ovechkin ska passera. Frågan är, när passerar han? För nu är han alltså uppe på 30 mål den här säsongen. 19 säsonger, gjort 30 plus mål. Bara det, av 20.
Ja, men tack för att du tar upp det. Det var ju 5 år sedan jag började säga att han kommer att slå det. Och fick ju lite hån, men du som en god vän sa att det finns fakta. En chans. Det är fakta, men det som är frappena med de här siffrorna som vår producent Axel har tagit fram är ju att han fortsätter att leverera. Medan Gretzky gick ju ganska brant ut för det på slutet, så fortsätter Ovechkin, och han är ju så sällan skada. Nu fick han ju en benfraktur och var borta ett tag, men nu när han har kommit tillbaka, han har ju inte missat slag.
Nej, men det är fascinerande. Och just med målskyttet, vi såg där hur Gretzkys staplar, de bara minskar och minskar. Men det är ju så, kommer upp i åldern generellt sett, i 99 fall av 100 så kommer din målproduktion att gå ner. Men det här är ju jättefascinerande att han håller upp i den här nivån. Och det är ju så att, jag tror Gordie Howe hade en säsong med 44 mål som 40-åring. Och det är liksom de nivåerna som Ovechkin är uppe på och touchar nu. Det är ju...
Vad beror det på? För tror du? när du ser Ovechkin spela hockey. Skottet, ja, men, såklart.
Ja, ja, men det är ju det. För att han är ju en ganska statisk spelare vid den här åldern. Det är inte så att det är inte han som driver spelet. Vi, jag menar, tittar man på Washington idag så finns det andra spelare som sköter åt honom. Men just att fortfarande till dags dato så har ju inte de andra klubbarna, de har inte hittat ett sätt att stoppa hans direktskott. För det är så pass bra. Det finns inget botemedel mot det. Det är ju det som gör att han fortfarande är så gångbar.
Tidigare var det Bäckström, Kuznetsov som matade honom. Nu är Dylan Strome som har gått mot en ny vår och matar The Great Eight, som han kallas, det borta. Och som du säger, han spelar ganska statiskt och har det exceptionella elitskottet som NHL i stort sett aldrig har skårat. Henrik Lundqvist brukar vi referera till. En känsla av att det, även om man är oskymd och pucken kommer, det känns som att den borrar sig igenom utrustningarna. Och han skjuter ju stenhårt på, och träffar nästan alltid målet. Så att,
när är han förbi då, Erik? 12 mål till krävs.
Jag satt och räknade lite, gick in på Elite Prospects och höll på att räkna. Och i början på april så kommer han sätta rekordet om den här produktionen fortsätter som vi har sett den här säsongen. Så det är två, det är Boston 1 april där. Om det inte blir ett aprilskämt då så kan han sätta det där rekordet. Eller så den 2 april mot Carolina. Sen kommer matcher. Så att om man håller sig skadefri och fortsätter så här, då talar faktiskt mycket att redan den här säsongen så kommer han att slå nummer 99.
Bara hoppas att det inte är ett mål i tomkasse. För det är, han gör ganska många sådana.
Ja. Men det är lite intressant också. Gretzky gjorde alltså 1487 matcher. Då gjorde han 894 mål. Och Ovechkin är just nu på 1469 matcher. Så det är ganska likt där också. Ja. Många matcher de har spelat. Sen, vilket är fascinerande,
det,
tycker jag.
Det blir lite skevt att jämföra de två. För Gretzky var egentligen mer av en playmaker.
Jo,
han har målrekordet också. Men jag menar, i slutet på karriären, då var han sköt ju knappt, han bara passade. Och Ovechkin är ju raka motsatsen.
Ja. Och man ska ju ta in också, här pratar vi om hockeyspelarna liksom. Det finns så mycket bakom också. Men NHL och när man var över i Nordamerika, så är det här det enda man pratar om just nu kring ligan.
De bygger ju upp det så. Och Wayne Gretzky och Gary Bettman kommer ju, när det närmar sig de här 894 och sen 895, då kommer ju Gretzky vara i arenan. Och vi kommer, jag pratade om det tidigare, just det här efter anfallskriget med Putin och så vidare, och att han fortfarande är team Putin och så, och det har vi pratat om tidigare, och vi kommer återkomma till det senare också med dig, Uffe. Men just nu, om man bara ser det han gör på isen, så är det ju, ja, det är ju exceptionellt.
Ja, vad betyder det för ligan det här, Uffe?
Ja, men jättemycket. Jag kommer ihåg när jag var i tidiga tonåren och Gretzky jagade Gordie Howes rekord. Då kunde man inte, då fanns inte via play på den tiden, så man kunde inte se alla matcher. Men jag kommer ihåg, jag satt hemma hos min mormor i Ludvika, och hon hade Eurosport eller någon sån där NBC Sport eller vad det hette på den tiden, som visade NHL-matcher i efterhand. Och jag kommer ihåg liksom vilken hås det var kring Gretzkys jakt, och liksom Gordie Howe var på varje match och skulle skaka hand och gå ut på isen där när Gretzky väl slog det där rekordet. Så att man får lite de vibbarna nu gånger 10, för att idag är det liksom ännu större exponering, såklart. Men jättehäftigt ändå att få liksom se ett sånt, vad man trodde var ett oslagbart rekord, faktiskt på väg att bli slaget.
Tror du att Gretzky bryr sig om det här, att han blir passerad, om du är ärlig?
Nej, men jag tror att han ser det som något positivt. Gretzky är ju ändå någonstans, han är en ambassadör för sporten. Och han förstår ju, han är tillräckligt smart för att förstå att det här är liksom bra för NHL och för sporten i ishockey. Att det faktiskt går att slå sådana här rekord.
Och en del av Wayne vill ju såklart ha det rekordet för allt. Det är Håkan Loob, min gamla chef i Färjestad. Å ena sidan vill han ju att någon svensk ska göra över 50 mål också, som han gjorde 88 i Calgary. Men en del är det ju häftigt att ändå ha all time rekordet. Så du, checkar du bullar till Eurosport där? Jag minns att mammas bullar, hon sa, nu är det Eurosport här med NHL, skrek hon.
Var det Niklas Holmgren som kommenterade det också, eller?
Ja, det var ju i den tiden Niklas började komma in i NHL där på 90-talet.
Ja, men det är härligt hur NHL ska vara det här med rekord. Och rekord är ju till för att slås, som de alltid kommer säga. De som blir av med rekorden, sen så gnager det nog lite ändå. Men de står ju i centrum, de där stora stjärnorna, och just nu är det då Ovechkins jakt på Gretzky som intensifieras med tanke på målformen som han är, men inga mål natten till idag när hans Capitals förlorade. Med undanskymda spelare finns det ju gott om, även fast man har tagit sig till NHL och med svenska pass, så finns det verkligen en del som är viktiga, vitala för sina lag. Pontus Holmberg till exempel i Toronto, en sån spelare som det snackas mycket om borta i Kanada, men väldigt få rubriker hemma också. Vad beror det på att han är så uppskattad just i laget för det här, när man pratar med Toronto-spelare?
Nej, men man har lyssnat på Austin Matthews och de har sagt liksom att han är en spelare som kan lite av allt. Du kan sätta honom i vilken roll som helst och han gör sitt jobb någonstans. Och nu har vi fått se honom spela en lite mer offensiv roll in till Nylander här på sistone. Och det har ju lett till, som vi ser på bilden, att det har kommit lite mål också.
Ja, jättefin kedja där med Tavares, Nylander. I och med att Pacioretty och Kalle Järnkrok är skadade så kommer han ju högre upp i hierarkin. Men Pontus Holmberg är ju son till Jürgen Holmberg, en tidigare elitspelare.
Västerås, va?
Västerås, Djurgården vann guld med Södergren 83, vill jag minnas. Men på tal om den här hetsen som är i hockey, jag minns att Jürgen berättade att Pontus, när han kom upp som junior där, han spelade 2 år i J18. Alltså han var kvar på sin nivå istället för att hetsa upp och liksom bara spela för att överleva.
Och spelade hockeyettan med Västerås när de har åkt ut där istället för att liksom gå vidare till något hockeygymnasium.
Exakt. Och sen han var redo, men då tog Evertsson honom till Växjö och resten i historia. Han blev Stefan Liv Memorial mest värdefulla spelare 2021 i slutspelet. Gjorde flest poäng, flest mål då. Och sen kommer över. Så han har liksom haft tålamod i sin karriär och lärt sig spela hockey på rätt sätt. Och nu blommar han var ju med i VM också, pratade vi mycket om honom också och gjorde det jättebra där. Så väldigt bra att vi även pratar om de här killarna som är ju sjukt duktiga hockeyspelare. Vi måste minnas...
Men är du inne på med sjukt duktiga hockeyspelare? Man får ändå leta länge i den svenska poängligan för att finna honom. Nu spelar han och får mer istid och det är det som krävs såklart. Men ändå, varför blommar han inte ut ännu mer, Erik?
Nej, men för att om du ska vara högt upp i poängligan i en sån roll, då skulle du ha en
Svenska poängligan plats 40 någonting.
Jo, men då skulle du ha en exceptionell offensiv begåvning för att göra det, men att i den ultimata lagsporten i ishockey, att ha den rollen som Pontus Holmberg har, ja, men, som vi sa, vinnare i Växjö, kan mycket väl bli vinnare i Toronto nu, med det han bidrar med. Så det är så mycket mer än du var själv en stjärna och lyste med all rätt i innebandy i din sport, men du hade inte vunnit de här 5 VM-gulden och 4 SM-gulder du har vunnit, om du inte hade haft vissa killar bakom det som hade gjort det hårda jobbet också.
Jag älskar att Erik har koll på hur många guld man har plockat. Man har knappt koll på det själv. Jag träffade en reporter faktiskt som bevakar och lever Toronto, en TSN-reporter som berättade att vi är så intresserade av Pontus Holmberg, men det är svårt för de skickar inte ut honom så mycket för att han pratar inte så mycket engelska. Mm-hmm. Han är inte bekväm med det så att han döljer sig lite där bakom också då. De är ju så trötta på att intervjua Matthews Nylander om det finns inga frågor fler som de ville prata med Holmberg, men nej, det är svårt.
Nej, men och så är det ju också såklart att när du spelar i ett sånt lag som Toronto som är väldigt offensivt tunga, har de här tunga namnen. Det är inte så att du får så många chanser att spela powerplay. Då kanske det krävs att en Pacioretty eller Järnkrok är skadad för att du ska få komma upp i hierarkin.
Ska vi titta på fler svenska spelare då som vi kanske inte pratar så mycket om och kanske inte hamnar i blickfånget men kommer göra det. Han har väl fått smeknamnet sheriffen nu, den här killen också. Det börjar bli det på Simon Edvinsson. Inte bara förlängde storleken men han börjar ta plats ordentligt. Vad tror du om Simon Edvinsson när vi pratar om honom om ett par år? Spelar i Detroit?
Men definitivt liksom toppbarsback alltså, som har en väldigt framträdande roll. Kanske inte kommer bli den som gör mest poäng. Vet att han gjorde 2 mål mot Minnesota här om natten men en spelare som med sin storlek och räckvidd är, kommer bli otroligt tuff att möta tror jag. Och det är spännande att se med Detroit nu att saker och ting börjar falla på plats. Du har Edvinsson, du har Seider, du har Albert Johansson som har verkligen växt sen Todd McClellan kom in i Detroit som coach. Och sen har du ju Pellika på gång också. Så att det känns spännande kring Detroit igen.
Jag hörde Per Bjurman prata med Ekeliv i deras podcast om att nu är det dags att börja göra Detroit-reportage igen. Det var ju en 6 svenskar när de vann senast 2008 och de är ju på väg att ta sitt slutspel nu efter 7-8 år utanför där. Och Simon Edvinsson, det är inte många vet att han är född samma dag som Niklas Holmgren, 5 februari.
Nej, okej. Tala om sådana saker.
Och att han är ju en jätte, 199 centimeter, 95 kilo. Och var ju en sån här liksom, stor talang som junior, alltså med alla tidiga juniorlandslag och så vidare, och bra junior-VM. Medan en sån som Pontus Holmgren inte var med ett enda junior-pojklandslag förrän han var 19 år. Mm. Så det finns ju olika vägar till drömmen.
Ja, och den där vägen, hur ser ni på den då, hur Detroit matchat fram Simon Edvinsson? Hur mycket beror det på att det är smart. Kronvall och Lidström som ligger där bakom?
Ja, men det är också, och sen att de lät honom verkligen spela i AHL tills han verkligen var mogen. Och det där är ju intressant att många kanske kastas in lite för tidigt och att det kan få negativa konsekvenser. Men just i fallet med Edvinsson då lät honom nästan liksom bli övermogen i Grand Rapids i AHL innan de gav honom chansen. Och jag tror faktiskt att i det här fallet att det har gynnat hans utveckling.
Ser ni likheten med Pontus Holmberg? Övermogen i J18 innan han blev uppkastad. Mm.
stressa inte, karriären är lång.
Exakt.
Och det finns många vägar att gå och det symboliseras verkligen med nästa doldis som vi plockar fram. Och det här kommer jag Erik Ramqvist väldigt glad för. Det är en personlig favorit, det får man ha som expert Erik, Oskar Sundqvist.
Bodens stolthet, Sunken. Alltså en sån här karaktärspelare, jobbar stenhårt på isen. Helt underbar i omklädningsrummet utanför. En sån här som höjer energin och glädjen i rummet. Och han är ju speciell, Oscar, för att han har ju vunnit Stanley Cup med två lag. Och det är ju bara han och Burakovsky som har lyckats med det. Han vann ju med Pittsburgh och han vann ju med St. Louis 2019 i den här jättefina kedjan med bland annat Alexander Steen och Barbashev. Ja, och Oskar Sundqvist är en sån där kille som nu har hittat hem till St. Louis. Och på tal om att alla kan inte vara där i fronten och göra mest poäng, men just de här killarna är ju så uppskattade att ha ett lag.
Verkligen. Nej, men som du säger, det är en kille som aldrig tar liksom ledigt ett enda byte. Han bara kör och kör och kör och offrar sin kropp på ett hänsynslöst sätt också. Det, alltså ha sådana killar, det måste göra väldigt mycket för moralen i ett omklädningsrum.
Jag kan berätta, min vän Robert Nordberg, tidigare gitarrist i Ebba Blitz, ett punkband på 90-talet, som din brorsa gjorde reportage om, det var en avstickare.
Han berättade, rockspelare också,
ja. Han berättade i augusti, när han var tränare i Boden för några år sedan, då var Oscar hemma och tränade med sin moderklubb då, Boden. Och han var så hjälpsam med de yngre spelarna och kom in och pratade med tränarna och just den här typen av ambassadörskap för hockeyn. Och vi skulle kunna räkna upp 100 svenska spelare i världens bästa hockeyliga. När de väl kommer hem till sina rötter, då är de väldigt ödmjuka och delar med sig. För de vill ju att fler ska börja med världens roligaste sport.
Ja, så femstjärnigt hockeyutseende också har han ju.
Håret
och tänderna och blicken. Ja, det finns där. Och värde fler rubriker såklart. Men två stycken Stanley Cup-ringar, då kanske man inte behöver så mycket fler rubriker.
Jag tror han är ganska nöjd.
Jag tror att han är ganska nöjd. På tal om underskattade spelare, inte bara svenska, man blickar över hela hockeyvärlden och NHL. Vilken spelare fastnar du först på då, Erik, som är värd mer uppmärksamhet, uppskattning?
Ja, men en kille som du antagligen stod och njöt av både i Boston och Montreal, Jacob Slavin.
USA.
Backen i USA. Alltså, jag skulle säga att en av världens absolut bästa defensiva backar. Vi börjar med Uffes dock, Marchenko.
Jag har valt Kirill Marchenko i Columbus Blue Jackets. Apropå, det kanske egentligen handlar mer om ett lag man inte pratar så mycket om, men Marchenkos genombrott den här säsongen har varit exceptionellt. Och det är bara att titta på de här målen han gör för att se liksom vilken lirare det är. Stor och rajtare, gänglig, liksom tar sig in i de liksom det här smärtsamma ytorna, om man säger så. Och jag är lite fascinerad över att det inte talas mer om honom faktiskt.
Men varför gör du inte det, tror du?
Jag tror för att han spelar i Columbus. Jag tror att det är så enkelt.
Och
det
men de
är
går ju bra, Columbus.
De går jättebra. Nu slår ju de Detroit i natt också. De är ju liksom med i
den här straffen. Ja, ni som lyssnar på podden får beskriva det här.
Nej, men det är liksom en hand och petar in den mellan benen på Fedotov där i Philadelphia. Nej, men alltså just målen han gör och... Alltså vi vet ju historien om Columbus Blue Jackets sin försäsongen, vad som hände med Johnny Gaudreau, allt de har gått igenom. Och sen kunna se dem leverera på det här sättet, ledd av Zach Werenski som var riktigt bra i Four Nations, men även Kirill Marchenko som bara går från klarhet till klarhet. Snittar över en poäng per match, gjorde mål nu i natt mot Detroit och uppe på 24 mål som hans personbästa. Så att, en riktigt fin lirare som jag önskar att fler fick upp ögonen för faktiskt.
Men bara kristallkulan där lite, är han på väg upp och kunna hamna där uppe där Panarin, Kucherov och de här, finns den talangen? Vi ser att han var uppe på 24 mål någonting nu den här säsongen.
Ja, precis. Ja, men 60 poäng. Så att det är väl svårt. Superstjärnestatus. De spelarna du nämner är ju verkligen så här, de är ju hard trophy-kaliber. Dit kanske inte ser honom komma, men säg 90 poäng, 30-40 mål, absolut. Ja.
Och den här kombinationen av kraft och de här silkeslena händerna. Ja. Det är så fascinerande att se. Vi har ju sett Malkin och för att tala några landsmän till honom. Men också Columbus, det är ju vacker historia. Den här enorma sorgen med Johnny och Matthew som gick bort. Guy, pappan till de bortgångna. Han har ju varit med både där i Columbus, han har varit med i USA där och
Philadelphia.
Han har varit med i Philadelphia med Tortorella. Ja. Så det är ju att de har samlats runt någonting större än bara hockeyn. Och det är så kul. Och Dean Evason, coachen som är där nu. Joel Eriksson Ek hade ju honom i Minnesota. Så det är alltså en supercoach. Alltså jättebra coach som Joel älskade. Han fick ju sparken till slut i Minnesota. Men gör succé nu i Columbus, vilket är kul.
Ja, vi stannar kvar på spåret och temat vi är inne på då. Och Jacob Slavin var vi inne och nuddade vid. Varför inte gå vidare och ta ett djupare grepp om den här stjärnbacken, för där är han ju. Och Four Nations gav ju ännu mer epitetet att det här är en nyckelspelare, dels för USA i OS nästa år, men framförallt då för sitt lag Carolina.
Ja, och just de här nummer 74, Jacobs Slavin, i både USAs lag och i Carolina, spelar mycket med Burns i Carolina, men alltid mot motståndarnas bästa spelare. Och jag bara tittar på underliggande siffror på honom. Ögontestet säger vilken avståndskontroll, vilken förmåga att använda klubban på ett exceptionellt bra sätt. Men också när man tittar på siffrorna, förväntade mål när han är på isen, det är plus till hans fördel. Skottförsök är plus till hans fördel. Så att möta de här sjukt skickliga spelarna och ändå ligga på plus i underliggande siffror, det är så imponerande. Och jag hade till och med övervägt att han var en av MVP-kandidaterna under 100%.
Vad heter det? Jag tycker han var den bästa backen i hela turneringen. Utan tvekan. Och då tar man inte ens liksom de offensiva bitarna i beaktande, utan det är liksom bara sättet som han bryter spelen på. Liksom, han har sån timing allt han gör.
Ja. Ser du någon likhet i någon svensk spelare som kan liknas vid Slavin, just den spelstilen
Forsling han har? Forsling lite grann.
Ja, Forsling. Ja. Jag tänker faktiskt lite på Niklas Lidströms defensiva egenskaper när jag ser just förmågan att läsa spelet och alltid vara på rätt plats vid rätt tillfälle.
Ja.
Det var det, sånt som Lidas också hade, sitt försvarsspel.
Mm. Exakt, och just den här positioneringen och avståndskontroll. Kan ni göra ett tips till alla unga spelare? När jag hade Kenny i Rögle 06, när han sen blev OS bästa back och så. Varje träning utmanar han sig själv. Att man ligger så nära i avståndskontrollen att man ibland blir rundad. Så att man inte börjar ta falsk säkerhetsavstånd. Och utmanar man sig själv i träning, då får man självförtroende i match. Och där tycker jag Slavin är exceptionellt bra i den här gap-kontrollen. Ja, gå vidare.
Precis, det vi så pratade med Hampus Lindholm, den här gästen hos Day for Nations Studio med Peter Forsberg. Han var också inne på det, just det här med avståndskontrollen och hur man lurar. Man kan bli de här spelarna. Vi kommer ihåg Kenny Jönsson med det där kobrantricket när han gjorde att jag har en kort klubba. Nej, jag har ingen kort klubba.
Den är en meter längre än vad ni trodde.
Ja, här lurar vi ingen. Vi går vidare med Godmorgon NHL från underskattade spelare till lag som verkligen inte är underskattat, utan kanske till och med världens bästa hockeylag. Vi utser väl dem till det just nu. Även fast de förlorade natten till idag, Winnipeg, så hade de alltså 11 raka segrar. De har bara ångat på under hela den här säsongen. Vad är det som gör Winnipeg Jets så bra som hockeylag för?
Ja, de har världens bästa målvakt. Det tror jag skänker en hel del självförtroende. Men sen, de liksom nöter på med fyra kedjor på något vis. Och bara otroligt jobbiga att möta. Jag tycker att de har ett system som vi såg redan i fjol fungerar väldigt väl. Jag hade inte förväntat mig att de skulle vara så här bra den här säsongen, kan jag villigt erkänna. Men vi får väl se. Det såg ju väldigt bra ut fram till slutspelet i fjol också. Och där gick det inte så bra.
Nej, man landar ju där med Jets. Ja. Vi flyger lite på hög höjd också. Världens bästa hockeylag. Är Winnipeg i dina ögon, Erik?
Grundserielag, ja. Och det är ju som Uffe är inne på, det är Helleback längst bak i målet. Och jag tittade vad de gör rent faktamässigt, och det är det lag som är så otroligt starka centralt i banan. De släpper till väldigt få målchanser gentemot andra lag i eget skottsektor. Och det är ju en faktor för att släppa in lite mål. Och sen har de här toppspelarna med Connor och Scheifele, de har ju verkligen levererat. Så kommer Scott Arneil, coachen, in, som verkar också vara uppskattad och har fått ihop det här pusslet på ett väldigt bra sätt. Men som de blev svepta av Colorado i fjol 4-1 i matcher, som löste Hellback-koden genom att göra mål som McKinnon gjorde mål. Minns du det
långt
målet
utifrån?
Jag skickade sms till dig och Foppa, som ni tog upp det i sändningen, att man skjuter från halvdistans till distans, och sen ser man till att ha folk som skymmer. Och Hellback är stor, men han har lite svårt att liksom se genom trafik, titta runt spelare. Och det gjorde ju Colorado. Jag menar, Hellback sa efter den serien: jag såg inte en puck.
Nej.
Alltså han släppte in 24 puckar på 5 matcher. Och han sa, hälften av målen, jag såg aldrig pucken. Så det är det som är problemet när man möter ett lag i en 7-matchers-serie. Man scoutar väldigt hårt. Vad har Uffe Bedin för svagheter? Försöker man exponera det hela tiden.
Men om man bara tittar på Winnipeg, om jag skulle ställa mig här ute på Ringvägen med ett stort plakat: vem vill prata Winnipeg Jets med mig? Så det är nog inte många som har stannat och pratat Winnipeg
Thomas
med mig.
Fokus.
Ja, precis. Det är ju ett anrikt lag på det viset. Men ändå, varför är de inte hetare när de bara ångar på som de gör? Flest poäng av alla.
Ja, nej, men dels Winnipeg som stad är ju kanske inte så attraktiv i folks medvetande. Så liksom, det är ganska kallt och det är en liten stad med NHL-mått mätt. Och sen, bortsett från Helleback, de har ju inte de där lysande stjärnorna. Vi vet att Scheifele är bra. Vi vet att Josh Morris är bra. Carl Connor. Det finns bra spelare där, men det är ju inga som liksom tränger igenom den stora massan, om man säger så, och är liksom stjärnor på NHL-nivå.
Exakt, jag var inne på Sportlogic och kollade på alla siffror och det visar att de är ganska medel exakt. På det mesta, och det är det som blir problem. Medel räcker ju inte om du ska vinna Stanley Cup.
Nej, och inte så många blågula spelare också. Det är väl bara David Gustafsson som är där nu. Så att svaret från er, om jag bara ställer, så vinner Winnipeg Stanley Cup?
Nej.
Nej. Då kan vi ju kolla vilka som ska vinna Stanley Cup istället då. De finns väl kanske med när ni har fått leka lite procentmässigt. 100% har man ju, Erik, att laborera med. Så här ser det ut för dig. Jag läser upp det bara för alla poddlyssnare också. Colorado 24%, Edmonton 22%, Tampa 15%, Florida 14%, Toronto 13%. Och sen är Winnipeg med i alla fall på 12%. Blir det där 100%, Erik?
Ja, grejen var så att Axel, som han har friserat till det där för att jag hade en övriga 8%.
Okay.
Men Axel, är man boss, då är man boss och då gör man som man vill. Men det här är just nu i alla fall. För nyckeln för Colorado är att Nichushkin, om han kan hålla sig drogfri och skadefri, då är han den faktor som gör att Colorado med Blackwood och Wedgwood i målet, då kan det gå hela vägen. Edmonton, de måste ju förstärka, absolut. Men de var till final och lärde sig förhoppningsvis mycket. Och sen har vi Tampa med sina superstjärnor. Så det finns de här lagen som just nu för mig är kandidater för att vinna Stanley Cup.
Ja, men Colorado, Edmonton och Tampa, huvudfavoriter då för Erik. Hur ser det ut för Uffe Bodin, hockeysverige.se? Ja, men då är det Dallas som dyker upp. De är inte med på Eriks lista, men 25. Och sen Florida 25, Edmonton 20%, Tampa 15, Winnipeg 10 och Washington 5%.
Ja, om vi börjar med Washington där, de är lite wildcard för mig. Jag vet ärligt talat inte. De har ju en fantastisk grundserie de också, men jag vet inte om erfarenheten finns där, och kan Logan Thompson vara lika bra i ett slutspel? Mm. Vi såg ju dem i fjol, de blev ju totalt söndermanglade av Rangers. Jag vet inte vad jag ska tro om dem. Men Dallas är laget. Jag tycker de har varit där och nosat några gånger. De har varit i en final mot Tampa också. Där är lite skadebekymmer nu såklart. Vi vet ju att Heiskanen är borta. De skulle verkligen behöva, som Erik var inne på tidigare också, de skulle verkligen behöva förstärka backsidan.
Erik Karlsson.
Exakt. Men jag tycker ju på forwardsidan, alltså, de har en sån bredd och sån jämnhet där. Att jag tycker att de... Det är hänseendet. Man behöver fyra kedjor för att kunna gå hela vägen, och det tycker jag att de har.
Och du har ju inte med Dallas, Erik, för jämför man ditt och Uffes så ser man ju att det är lite skillnad, framförallt på Colorado som inte Uffa med. Du ska få svara på det alldeles strax, Uffe, där. Men Dallas, Erik, varför finns inte de på din lista? Det var goda hamburgare också.
Ja, jättegoda, och jag saknade den soliga tiden med dig där. Det var härligt. Men Dallas var med på mina övriga. Men det är faktiskt det som Uffe sa, Heiskanens frånvaro. Och det är ett sånt stort frågetecken. Ja, förstärker de med Erik Karlsson, då bumpar de upp och absolut kan vara med bland mina sex. Definitivt. Med Ardinger i målet och en stark forwardsida. Men Heiskanen lämnar sånt enormt tomrum så att han försvinner för mig. Colorado för dig, Uffe?
Ja, nej, men där är väl inne på det här med bredden. De har ju superstjärnorna såklart. Och nu ser ju även målvaktssidan ser betydligt bättre ut med Blackwood.
Bröderna träder.
Precis. Men jag känner någonstans att jag är väldigt osäker på om de har liksom fyra kedjor för att orka traggla sig igenom fyra rundor. Liksom.
Ja, det är den där långa vägen man ska precis gå. Den där vandringen som Florida gjorde för första gången när de vann senast. De är ju med på era tips nu också, Panthers. Vad är det som gör att de inte är någon huvudfavorit att försvara titeln den här säsongen, tycker du?
Ja, men det är ju backarna. Tomrummet efter Oliver Ekman Larsson och Montour. Det måste de ju stärka upp. De har ju Bobrovsky, Knight. De har de här stjärna framåt. Barkov, Reinhardt. Matthew Tkachuk, om man kan komma tillbaka från sin skada. Bennett. De har Ekblad och Forsling. Men de här, vad säger du, Uffe? Alltså, hålen på backsidan är för stora.
Jag skulle nog också säga, det som är ett frågetecken för mig, det är liksom
orken.
Liksom gått till final två gånger på rad. Det tar ju ut. Och det är visst, de har bytt ut en del spelare och så, men det är ju fortfarande liksom Matt Tkachuk, det är Gustav Forsling, det är de här, det är de, Aaron Ekblad, det är de som ska göra det någonstans. Mm. Och de har ju spelat extremt mycket hockey de senaste åren. Vi ser nu
Tempa Tkachuk gjorde det för något år sedan.
Ja, precis. De lyckades faktiskt. Men då förlorar de ju den tredje finalen där. Men ja. Vi får se. Men alltså, de har ju egentligen allt. De har liksom det här lite sandpappret med Sam Bennett och den där typen av liksom lite elaka spelare också. Så jag tror ingen blir förvånad om de går hela vägen. Men just det där att man spelar så otroligt mycket hockey de senaste åren får mig att tvivla lite grann. I alla fall.
Ackumulerad trötthet lärde jag mig när jag gick stacktränarutbildningen. Och det är ju verkligen fallet för dem. Tampa gick ju till final tre år i rad, men de orkar ju inte vinna tredje året. Så det blir svårt för Panthers.
Ja, det finns ju lag som vill få bort dem från tronen. Edmonton såklart. Nästan hela Kanada. Nu håller ju inte alla i Kanada på Edmonton. Men Kanada skriker ju efter en Stanley Cup-mästare. Så nära var det ju i fjol. Och McDavid och Draisaitl, klockan tick-tack. Vad talar för att det ska bli den där fullträffen den här säsongen då?
Att McDavid fick göra avgörande målet i Four Nations, det är barriärbrytande för honom på seniornivå. Och vi såg hans smärta när de inte gick hela vägen. Och så besviken blir man ju när man spänner bågen. Men de har McDavid, Draisaitl, Hyman, Bouchard, de har Ekholm, Klingberg, Arvidsson, Janmark. Men det stora frågetecknet för Bodin, det är ju målvaktssida med Skinner och Pickard.
Är vi där igen
alltså? Ja, vi är där igen. Tyvärr, alltså, det är väldigt mycket högt och lågt. Och det var ju egentligen som, den här säsongen har varit lite som slutspelet i fjol. Det ser bra ut ibland och sen så faller det bara ihop som ett korthus. Och sen är det skakigt och du vet, Edmonton, det blir rubriker direkt. Yep. Vi måste ha målvakt. Ja, men så blir Skinner, han stabiliseras och sen är det ner igen. Så det är den där liksom, det är en ovisshet tycker jag.
Jag har en lösning.
Kör.
Det är alltså Binnington. Mm. Och jag såg att Stan Bowman, GM, där sa nej, men vi kommer inte värva någon målvakt. Men Stan Bowman är ju medveten om exakt det du säger. Alltså, det blir för ojämnt och det blir en karusell. Och tyvärr kommer de att falla på det om de inte åtgärder.
Okay, så Binnington från St. Louis till?
Till Edmonton.
Okay.
Och det bara löste.
Ah.
Hur då? Löste. Alltså.
För enkelt är det väl lönerna? Eller
nej, men du vet, alltså, när Tampa har lyckats gå hela vägen och med Brisbane och de har lyckats hitta lösningar. Och det är bara se problemet. Nej, det räcker inte med Niklas Jihde i målet. Vi behöver hitta någon annan. Mm. Lös det. Det är det som är grejen.
Sen tyvärr får man ju säga också att de satsningarna som Oilers gjorde inför säsongen har ju inte funkat. Arvidsson har inte varit på samma nivå som vi var vana att se honom. Jeff Skinner har inte alls blivit en hit.
Nej.
Och det var de här spelarna, det, när man såg, man tänkte wow, de här kommer in och blir så här X-faktorer för det här laget. Men det har ju inte hänt. Nej.
Men vi sammanfattar det just nu då. Winnipeg kanske världens bästa hockeylag just nu när det handlar om grundserien. Erik tror att Colorado kommer vinna Stanley Cup i detta nu. Om det skulle starta upp idag i Stanley Cup-spelet, vilket det inte gör. Och Uffe tror att Dallas skulle vara störst favorit just nu om det började. Då har jag rätt.
Det kanske blir en konferensfinal då till att börja med de två.
Ja. Det känns ju inte alls osannolikt.
Nej, bra. Och jag säger Florida igen. Det kommer nog att jag sa i fjol också.
Ja, det gjorde du.
Ja, då fick jag rätt den gången. Den här gången jag har haft rätt kanske.
Nej, du har ofta rätt, men... Ja, jäklar, vad kul. Ja, det avgörs i juni och då kan vi återkoppla till det här vi pratar om nu.
I den där NHL-världen där det pratas mycket om Ovechkin som vi varit inne på här igår morgon NHL. Men Uffes spaning tar oss till ett annat håll och tar oss tillbaka lite till Four Nations där det blev ett gigantiskt genombrott. Inte för spotten ishockey, men nästintill. Mycket tack vare två bröder.
Ja, men jag tycker det är fascinerande att se, nu har det gått en vecka ganska precis sen efter finalen och det gick inte så bra för USA, men bröderna Kachak syns och hörs överallt. Vi såg Matthew var med i Tonight Show med Jimmy Fallon. Vi såg Brady var med i Spitting Chicklets och skickade lite syrliga passningar till Vancouver för att de inte lät Quinn Hughes komma och spela. Ja. Och dessutom var ju med i de här bröderna Kelce. Jag vet inte om ni har koll på dem. NFL-spelare. En av dem är tillsammans med Taylor Swift.
Ja.
Travis Kelce. Mm. Och där var ju bröderna Kachak med i deras podcast som jag tror har 250 000, på ett dygn hade de haft 250 000 visningar. Oj. På YouTube. Så att de har ju något vis, skulle jag säga, och den här passningen vi skickar vidare till Erik, de har blivit hockeyns omslagsgossar helt plötsligt.
Exakt, de når utanför hockeyn. Vi har ju haft några svenskar som har gjort det med Henrik Lundqvist, det senaste exemplet. Man når utanför, och det är därför man gör en sån här Four Nations-grej också. Det är ju för att de vill ju bredda sporten och nå utanför, och det har ju verkligen skett. Och jag lyssnar på att det var den mest sedda hockeymatchen sen Lake Placid 1980. Den här, det var över 10 miljoner i USA som såg. Det är mycket mer än en Stanley Cup-final till exempel. Och sammanlagt var det nästan 20 miljoner människor i Nordamerika som såg den här mellan Kanada och USA. Och det är det som är så viktigt för hockeyn, för att nå så att man börjar välja hockey istället för andra sporter när det är unga, och på det sättet bredda sporten.
Ja, och i perfekta förebilden såg vi att det var slagsmål också, men ändå just med tanke på familj traditionerna i Kachak gör de här då till så stora, och just att det är amerikanskt, de är ju kanadensare också i sig, men medborgarskapet.
Ja, precis, mamman är kanadensare, precis. Men de är ju lite frispråkiga, och det där är ju, nu talar jag som före detta journalist här, men där är man ju någonstans, man är ju tacksam att folk vågar liksom visa sitt rätta jag och inte bara håller tillbaks lite grann.
Och det är det som är, hockeyn behöver, det är lite kulturgrej att några som vågar sticka ut och bryta normen, och det gör de här. Och väldigt viktigt för alla att förstå att när rustningen är på för dem, ja men de är ju stenhårda och ibland så går de över gränsen och så. Men utanför, det är ju extremt liksom varma, schyssta personer. Det är väldigt viktigt att människor förstår det och liksom ambassadörer för sporten utanför, och sen skapar de ju rubriker och det händer. Ja. Det är ju action när de är på isen.
Och det kulminerade ju med fighterna mot Kanada, och jag hörde hemma, vi var ju på plats där, att det var personer som Fredrik Wikingsson i den där excellenta podcasten de har med Filip och Fredrik, var ute på att det där var ett jippo och det borde ju avslöjats av journalisterna. Han var på mig, kallade mig för expert, det tackar jag Fredrik för.
det gjorde han.
Ja, men
du är ju programledare.
Men just att man skrev att det var ett jippo och att det skulle vara som wrestling de här fighterna. Jag frågade Peter Forsberg 3-4 gånger där borta. Peter, var det där uppgjort att NHL hade iscensatt att man skulle börja bråka? Jag var på plats i arenan i Montreal när det där blev. Han bara, är du helt galen eller? Och tog fram de där mörka ögonen. Då har man aldrig upplevt hockey i NHL att bråk skulle vara uppstyrt, för de står alltså på skridsko och bara sopa allt vad de har. För det hatet som låg där i den där arenan när det där skedde, jag har aldrig upplevt det tidigare. Och när man gick runt bland alla journalister, det var 2000 journalister akkrediterat i den matchen, så var nästan alla helt så här tysta bara, och nästan chockade. Vad hände egentligen? För Brady Tkachuk, kapten i Ottawa som är på väg till slutspel, Matt Tkachuk med jättekontrakt i Florida som ska försvara en Stanley Cup-titel, deras organisationer hade blivit galna om de hade sagt, okej, ni fick lite extra pengar för att slåss mot kanadensare. Det finns ju inte i den här världen. Det var så en extrem hatmatch det vi såg.
Ja, nej, men jag tror folk här hemma kanske inte då tog in heller liksom de här politiska spänningarna som finns mellan USA och Kanada, som var väldigt påtagliga kring hela den här turneringen och som på gott och ont adderade en krydda till det. Och jag tror att folk har nog inte riktigt förstått omständigheterna som fanns kring den här turneringen.
Det här var så långt ifrån wrestling och så man kan komma. Det här var ju äkta känslor. Matthew Tkachuk som vann den sjunde avgörande Stanley Cup-final i somras. Han sa, det här är den största matchen jag har spelat. Allt annat, det kommer inte i närheten. Och han hade längtat efter den matchen i 9 år. Och sen så alla de här perspektiven som Uffe. Det här är ju äkta känslor. Det här är ju äkta passion. Och det är det som gör att hockeyn liksom som vi lärde oss älska när vi var små, Uffe och jag på 80- och 90-talet. Det var det som på något sätt väcktes till liv igen. Så, och de här killarna som fightades, normalt en sån som Hegel som fightades i Kanada, han slåss ju aldrig normalt. Men när han blev utmanad med Matthew Tkachuk, I won't back down, och sen började. Och den här chattgruppen de pratade om, det var ju internt, det var ju bröderna Bus, det var ju bröderna Tkachuk som satt
i USA.
I USA, så det var ju inte lagen emellan. Nej. Så det var noll uppgjort. Coacherna var inte involverade i det här heller. Så,
jag
älskar Fredrik Wikingsson, men i det fallet hade han helt fel.
Ja, nej, spelarna hade ett enda mål att spela, för det som var på bröstet. Jag har aldrig upplevt det på en idrottsarena så tydligt som just det där mötet mellan Kanada och USA. Men vi lämnar det där nu, men stanna kvar med landslagströjorna på och rikta blicken mot det som komma skall någon kilometer bakom oss här i Avicii, nyrenoverade Avicii Arena. 9 maj så är det ju hockey-VM med premiär, och det kommer garanterat bli väldigt många NHL-spelare i det svenska laget. Det beror på hur det går där borta i NHL. Två som har vunnit VM är ju Victor Hedman och Mika Zibanejad. Jonathan Lindqvist pratade om VM med dessa stjärnor.
Du fick vara med och vinna snudd på hemmaplan. Sjukt mycket svenska fans där. Och nu är det ett hemma-VM som väntar. Liksom. Att vinna ett guld inför tusentals, 10 000 plus svenskar, eller en full arena med svenskar nästan. Hur är det?
Jag ryser. Nej, men det den vi hade 2018 i Danmark var helt sjuk. Alltså, och jag kan inte ens, jag kan knappt tänka mig hur det skulle vara att göra det på hemmaplan. När det verkligen är fullt ut bara svenskar och gula tröjor och det trycket runt omkring och det liksom det engagemanget som jag känner nere även bara i Danmark, så det är det är mäktigt. Det sticker ut så mycket i publiken också. Så det är med gula färgen. Jag vet inte. Det är bara en, känns som en enda stor fest. För oss på isen, men också i publiken och bland när du har den chansen också att ha familj och vänner och folk liksom. Allt bara att det är i Sverige, det vore skitcoolt.
Ja, det är klart att det skulle vara skitcoolt och såklart drömmer han om den Stanley Cup-titeln med Rangers som man spelar VM på hemmaplan i Stockholm. Hur tror du det kommer bli med hockey-VM nu tillbaka i Stockholm ungefär?
Jag har väldigt, väldigt, väldigt höga förhoppningar om att det ska bli en bra folkfest. Jag menar maj. Jag har ju lite så här, till viss del negativa minnen från senaste var i Stockholm. Mest på grund av att det var tomma läktare och så här.
Men de har lärt sig läxan.
Jag tror att de har lärt sig läxan. Och jag tror att Tre Kronor, trots Four Nations, kommer få ett riktigt bra lag. För jag tror att det här är någonting som lockar. Det är vad jag hör. Lite så här, komma från Nordamerika, det är rätt många som ändå är, vill komma hem och dra på sig Tre Kronor-tröjan.
Ja, och hur viktigt är det där surret med spelarna, Erik? Vi har ju följt det när de vann där med Mika 2018, så var det ju också att det startades upp en liten tråd bland spelarna själva då, för att Sverige skulle få det bästa laget. Mm. Och det är nästan en tradition i svensk hockeyhistoria att det har varit så.
Mm. Senast var det Erik Karlsson som tidigt visste han skulle inte gå till slutspel. Han blev kapten, utsågs av Sam Hallam och började lobba och dra i det. Och då 2018 var det John Klingberg, Oliver Ekman Larsson med flera som drog i trådarna, och det blev en fest som Mika pratade med värme om där i Köpenhamn. Vi var ju där på plats, och till och med Lidström och jag, och vi stod med tårar i ögonen där när Sverige vann på straffar mot Schweiz. För det är ju så stort och det är så viktigt nu att Tre Kronor börjar få framgångar, att man putsar upp de här kronorna. Och kikar vi på spelschema ser det ut så här.
Ja, men det gör ju det, och det är intressant med tanke på gruppen, digniteten. Det var ju verkligen att sova sig igenom gruppspelet för Tre Kronor, som gjorde väldigt bra senaste VM. Men det var inte speciellt många heta matcher. Nu är det Slovakien i premiären, och sen så är det Finland i gruppen också, och man har Kanada i gruppen, och Lettland som har gått långt i VM. Vi vet att de är kapabla till mycket. Uffe, hur tänker du kring den här gruppen Sverige hamnat i?
Nej, men det är några matcher som kanske inte kommer kännas så där jätteinspirerande, men just att ha den här mixen tycker jag ändå, med att vi får Slovakien i en premiär, bra att få liksom lite puls direkt. Sen såklart Finland och Kanada matcherna kommer ju vara otroliga. Jag är rätt övertygad om att de två lagen också kommer att ha väldigt fina truppen, med tanke på att det är ett OS som kommer kommande år också. Så att det finns någonting att slåss om för spelarna, en anledning att åka hit.
Nu ser du på det, Erik, just att det blir lite mer fart i gruppspelet för Sveriges del.
Ja, minns du vad vi beklagade oss över, den tråkiga gruppen i fjol?
Ja.
Det var egentligen bara en skarp match. Det var tidigt som var nyckelmatch mot USA. Och sen så var det bara egentligen transportsträcka. Mm. Och det här är ju mycket, mycket bättre spelschema. Och som du säger, Uffe, det här, de som är lite på gränsen, det gäller ju att visa framfötterna för att kanske ta en plats i OS-laget som Sam Hallam ska sätta ihop då till Milano 2026.
Ja, men jag hörde nu till exempel, sorry att jag bryter in, men att Macklin Celebrini har ju sagt att han vill komma hit och spela VM. Okay. Och San Jose kommer missa slutspel. Och då kan man ju tänka sig att William Eklund, Fabian Zetterlund, Alexander Wennberg, Timothy Liljegren.
Ja. Och Dylan Larkin, som var med i USAs lag, var ute och kritiserade sina landsmän och säger: vi måste steppa upp, vi måste börja tacka ja till hockey-VM. För de har ju inte vunnit där, och de vill verkligen visa att de är med och konkurrerar på ett bra sätt även i VM. Så att den här hypen kommer inte bara från Sverige utan från andra håll också.
Ja, och Victor Hedman var ju klar och tydlig med det också, att det gäller verkligen att tacka ja och ställa upp. Och hur skulle ett möjligt svenskt VM-lag kunna se ut nu med tanke på ställningen borta i NHL? De som missar slutspelare är ju tillgängliga för hockey-VM och Sam Hallams lag 9 maj alltså. Och titta här, Erik.
Ja, det här
är ut ett lag, och för poddlyssnare kan vi ju i alla fall komma in på målvaktssidan, Ullmark, Eson, Söderblom. Men det är idel NHL-spelare förutom en joker.
Ja, det är Oskar Sten i Färjestad som ju kom hem från just NHL och har gjort succé i Färjestad, och är ju en sån här energispelare med bra färdigheter för att kunna spela var som helst i line-upen egentligen. Så att han tycker jag att Sam Hallam och gänget ska ta ut. Men tittar vi målvaktssidan här med Ullmark Ersson framförallt, och toppbackarna med Karlsson, Larsson, Dahlin, Rasmus Andersson, Broberg, Lilligen, André. Alltså det är ju en femstjärnig backsida på VM-nivå. Och sen framåt då, beroende på hur det går såklart, vilka som tar sig slutspel, men Raquel, Filip Forsberg, Mika Zibanejad, och San Jose-trion där med Wennberg, Zetterlund, Eklund. Så det finns många guldklimpar som kan göra att det vi upplevde i Köpenhamn 2018 kan bli verklighet igen.
Vad tänker du när du ser den där möjliga truppen, Uffe? Nu kan du ju trada spelare också med tanke på att det stänger nästa vecka också, så det kan ju förändras såklart.
Kevin Stenlund ville ha in där också, men han fick inte plats.
Men Gustav Nyqvist kommer bli tradad i Nashville, så då kan du plocka in Stenlund istället.
Exakt.
Vad ser du när du ser det där laget?
Nej, men man blir ju varm i hjärtat. Man håller ju alla tummar och tår för att det ska bli någonting som liknar det där. Det är väl alltid någon liksom med kontraktstatus och sådär som kanske tvekar, men, och någon skada och sådär. Men jag tror ju på grund av att just att det är i Sverige att det ger en extra boost.
Ja. Och just den där kampen du var inne på, OS då i februari nästa år, framförallt på målvaktssidan, så intensifierades ju den ordentligt under Four Nations. Alla tre målvakter spelade ju faktiskt. Och Ulma kom in, Eson gjorde jättematch, han fick väl till och med fem getingar i Expressen efter det mötet med USA. Hur mycket kommer den stå på spel nu att de behöver tacka ja de här målvakterna? Du var inne på Eson och du var inne på Ulmark till exempel.
Absolut, det blev ju ingen önskvärd situation när tyvärr den tänkta starten. Jakob Markström skadade sig tyvärr då i knät just innan, några veckor innan Four Nations. Så han är ju en sån som kommer vara gjuten om han är skadefri i, vad heter det, Milano 2026. Men där bakom, Linus Ullmark är ju en absolut toppmålvakt i världen när han är frisk, och han är ju i spel igen, tack och lov. Sen har du Ersson som gör det jättebra i Philadelphia, räddar 32 skott där i segermatch mot USA som du var inne på, Gide. Och bakom där så har vi ju, ja men, Söderblom som jag har med här. Vi har ju Jesper Wallstedt som inte riktigt har fått att lyfta. Alltså det finns ju målvakter bakom där, så det är oerhört viktigt egentligen i alla positioner, så även målvaktpositionen, att visa sig från sin bästa sida nu innan OS-trupperna ska ta ut då om ett år.
Men din målvaktsranking nu, den svenska med Markström tillbaka i spel också, hur skulle den se ut nu, Erik?
Om alla är skadefria, och då är det, för mig är det Jakob Markström, Linus Ullmark, och just nu är det Samuel Ersson. Men där bakom finns ju Filip Gustafsson som tyvärr då blev sjuk och drabbade, var krasslig där under Four Nations. Och sen så har du ett gäng, jag menar Anton Forsberg gör det bra också som backup. Och det var lite på uppstuds.
Men det är intressant att höra, för det blir ju kampen.
Jag tycker att det är bra att du nämner Arvid Söderblom här. Jag tror inte folk har koll på vilken klassäsong han gör för vad som antagligen är ligans sämsta lag. Och han får hur mycket beröm som helst där borta med vad han har gjort för Chicago den här säsongen. Och ofta håller de liv i matcher där de inte har någonting med slutresultat att göra.
Och vi pratade med Arvid för något år sedan där vi gjorde NHL-studio med Chicago. Han sa att målvaktstränaren där har försökt göra om hans spel och så. Det är ganska svårt att göra om. Men nu börjar det sitta. Man ser att det är automatiserat, det ändringar de har gjort. Så att Arvid och Elmer. Elmer spelar ju i hans långa storebror. Eller bror i alla fall. Jag vet inte om det är stor eller lillebror, men
Arvid äldre än Elmer.
Arvid är äldre. Och Martin Söderblom, han är ju fysio i Frölunda.
Nu jäklar går vi in på mycket skissande. Men det som är intressant är att hockey-VM kommer bli av dignitet med tanke på där Tre Kronor är nu, med tanke på OS som kommer säsongen efter. För hur mår varumärket Tre Kronor?
Det kunde nog vara bättre. Eller det kan definitivt vara bättre, tycker jag. Vi har varit några jobbiga säsonger för Tre Kronor. Det blev i alla fall brons i Tjeckien i fjol. Men det finns lite att jobba på.
Ja, titta på det här uppe. Den här som vi ser nu i tv-format då. Med det svenska guld som vi hade 2018. Det var ju guld även 2017. Men därefter så är placeringen alltså 5, 5, 9, 6, 6. Alltså brons senast. Just med Hallam ögon nu. Med den här säsongen i ryggen också. De har spelat 12 matcher. Det är bara 2 vinster. Då är det Euro Hockey Tour for Nations applicerat.
Nej, men det är klart att blir det inte ett bra VM nu, då kommer ju rösterna höjas. Och det känns det väl som redan de har gjort. Jag menar, det var mycket, mycket positivt när han kom in och tog över, givet vad han har liksom lyckats med i Växjö såklart. Men resultaten har väl inte riktigt varit på den nivån som folk hade förväntat sig.
Vad är ett bra VM då för?
I ett final skulle jag säga faktiskt. Det är så höga krav tror jag att folk har.
Men det där är ju alldeles för då. 17-18 var ju bra era. Massor med NHL-stjärnor tackade jag med Lundqvist och Hedman och hela gänget. Men det vi har sett senaste åren, det är ju alldeles för dåligt. Så kronorna måste putsas upp, och det är ju både till staben att steppa upp och vara bättre, men även spelarna såklart. Nu ska vi dra lite
ur hatten. Härligt, vad mycket ingredienser vi kommer ha då i hockey-VM 9 maj, TV6 och Viaplay. Här har vi partyhatten, det är ju fredag. Det är inte Melodifestival i hatten, men här har lite tittarfrågor som ni har skickat in på Viaplay Hockey. Kul att ni följer oss där på Instagram och även på X. Det har kommit in väldigt många, så vi ska ta några stycken här. Ni får rycka.
Uffe börjar.
Så skjuter vi av lite svar här, Uffe. Vad vi kan hitta där. Den ska vi se.
Oj, den här är ju riktad till vår kollega.
Jaha, ja, okej. Okay.
Hur mycket tog Erik i bänkpress när han var som starkast under Happy Pancake 70?
Det är klart att det kom in.
Oj.
Jag gillar den här frågan.
Ja. Så problemet för mig är att jag var feltränad. Vi hade en sån här bänk med och jag tränade för mycket bänk. Så jag lyfte faktiskt 130 kilo i bänkpress. Att jämföras med Dominik Hasek som kanske tog 85. Men han räddade puckarna, jag öppnade båsdörren och var kung efter matcherna. Men 130.
Jag kommer ihåg att du sa det i NHL-studion en gång i tiden när jag och Mattias Nordström sa det, att du hade störst biceps av alla i hela NHL.
Ja, men problemet var att jag glömde säga bland målvakterna.
Ja, underbart. Vi får se vad det dyker upp fler frågor då. Om det är bara Erik-frågor. Kanske du själv som har skickat in här. Han ville prata biceps en fredag. Ja.
Är Marcus Johansson redo att avsluta karriären? Fortsätter i NHL? Fortsätter han i FBK? Det är Ponka Martin som har frågat det.
Ja, jag utesluter inte att det här är hans sista säsong. Det är kanske synd på sätt och vis att storebror Martin har gått vidare. För att jag tror att de var nog rätt sugna på att kanske spela någon säsong tillsammans i Färjestad.
Alla klubban på hyllan.
Jag tror att Rickard Wallin såklart skulle välkomna Marcus Johansson.
Ja, men 100%. Och det är väl, risken är väl att man förlorar Oskar Sten som du nämnde till nästa säsong. För att det har gått så bra att NHL-klubbarna börjar visa intresse för honom.
Då kan Mackan komma in där.
Precis.
Fler tittarfråga.
Realistisk drömvärmning till VM. Senspelare, alltså någon som kommer in sent då, som åker ut i ett ganska tidigt skede och kan ansluta.
Ja, får jag svara till att börja med det, att Tampa skulle åka ut och att Victor Hedman ansluter. Det är ju en drömvärmning. Mm. Vem har du för?
Toronto åker ut tidigt. William Nylander kommer och tar revansch efter ett Four Nations som inte riktigt var på den nivån.
Oj. Han tips ju i Avicii Arena, det såg vi ju med Toronto när man är i fjol. Fler frågor?
Här har vi en fråga till dig, Uffe. Borde Tom Wilson vara med i Kanada i OS 2026? Oskar Holm 26?
Nej, jag säger nej på den faktiskt. För att det man måste komma ihåg med OS att då kommer det vara IHF-regler.
Inte NHL-regler.
Nej, precis. Då får man inte slåss. Och det fysiska spelet kommer ju vara betydligt hårdare bedömt. Så att jag tror inte att Tom Wilson... Han hade kanske varit perfekt i en sån här turné. Men jag tror inte i OS tror jag inte att han är en spelare som man vill ha med.
Ja, det kan ju vara lite kul annars där med Rasmus Andersson och Tom Wilson. Han var ju rätt klar och tydlig när han gästade vår studio att jag gillar inte Tom Wilson. Så att det hade kunnat hända någonting. Fråga från partyhatten.
Oj, den här är bra. Den kan du bita, Erik. Kommer Anaheim trada Trevor Seagrass för deadline under @G91?
De gör nog vad de kan för att trada honom. Det har varit tradesnack runt Trevor Seagrass länge ju.
Ja, men nu är han avstängd också.
Nu är han avstängd efter en tackling mot huvudet där. Så att, de försöker nog, men det är nog inte så lätt. De vill nog ha mer i utbyte än vad klubbar som kan tänkas ta honom är beredda att ge.
Och det är väl det som är problematiken. Säljer man honom nu så säljer man honom när hans antagligen marknadsföring är som lägst i och med att han har inte levt upp till hypen de senaste säsongerna.
Nej.
Vi tar en till här.
Nog inte innan transferperioden. Nu tar jag med vänstern.
Så det den sista. Sen tänkte jag att vi skulle kolla på lite virala också bara som avslutning här.
Om vi det har här är en bra fråga till dig, Uffe. Oraklet. Blir Rantanen bortbytt igen? Manne Bergström undrar.
Alltså det vore ju på ett sätt jäkligt häftigt om han blev det, men jag har så otroligt svårt att se. Men det jag hörde nu efter natten, jag tror att Chris Johnston som skrev det på The Athletic, att Rantanen förväntas lämna ett besked till Carolina inom de närmaste dagarna. Så det kommer nog bli avgörande.
Och om han inte skriver på då ett långt kontrakt, då går ju hans kontrakt ut. Då blir han ju en så kallad rental annars. Mm. Och då måste ju Carolina ta beslutet. Okej, ska vi ha honom som rental? Lite som hände med Gensel. Ja. Eller ska vi trada honom? Vad tror du händer då?
Det blir intressant. Alltså jag tycker han har varit en besvikelse. Nu hade han 1+1 i natt för Hurricanes. Men produktionen har inte alls funnits där. Liksom. Så att jag är lite osäker faktiskt.
Ja, det blir hyperintressant. Ja. Vi ska se om vi kan få garva lite på slutet också.
Tack för bra frågor.
Ja, väldigt bra frågor. Det kommer vi gå vidare med sen. Det händer ju mycket andra saker. Inte bara mål, assist, rekord och sånt. Utan i NHL så är det ju virala klipp som sprids. Till exempel det här.
Doss loses a stick and... Here, I'll get it for you. I couldn't believe Wallman did that.
Ja, det där gillar jag. När gentlemannen Jake Wallman gör på det här viset. Upp med klubban, hjälp till, var lite schysst. Och det är inte andra saker där borta. Swayman, han inspireras av Rasmus Andersson kanske. Han har också börjat med stare down nu.
Ja, exakt. Rasmus gör det efter mål och Swayman gör det efter räddningar.
Ja, det är saker som har skett där borta och så kan det göra ont ibland.
Aj, aj, aj. Kanske tur att det var han som är van att ta smällar
på sin karriär. Står där och ska bevaka Rangers mot Buffalo och då smäller det.
Jag ser bara en sak, stackars pucken.
Ja, du ser, han fick en ordentlig smäll, men jag vet inte om han...
Ja, han flydde, han fick sy.
Golfbollen pratar han om, Rob Ray. Tittar han upp lite, fick vi se. Och sen då matchen efter så satt han högt upp där istället, långt ifrån spelet och bevakade och fick ju ett blå öga. Men jag undrar om inte jag fick värre för några år sedan, 2012, när jag var i Leksand och fick örat sönderskjuten när Jakob Blomqvist skulle rensa en puck och fick lägga mig bredvid Mattias Timande på skjutbritsen i periodpaus.
Vad hette han där? Mittbacken i England?
Terry Butcher.
Ja, yes. Det är verkligen så här Terry Butcher, Sverige, England. Exakt. 89 där, ja.
Men jag gick ut och gjorde intervjuerna sen efter matchen där.
The show must go on. Du hade ett uppdrag. Du har ju också nickat med näsan in i plexiglaset och skar upp den.
Ja, det är ju intervjuer Erik Karlsson. Han bara, det blöder lite på näsan. Han pratar småländska som mig.
Så fantastiska Frida, våran sminkös, fick ju gå in och försöka rädda det där. Men det är inte många vet kanske, när man står mellan båsen där när det är NHL-matcher, då måste man skriva på ett avtal att jag tar eget ansvar för allting som händer. Mm. För det är ju en väldigt utsatt position som... Rob Ray fick känna på där.
Ja, det var ett riktigt blå öga för Rob Ray. Saker som har hänt lite åt sidan då från det som vi följer med mål, assist och poäng. Men det är det handlar om i helgen också. NHL Saturday och NHL Sunday kommer till er. Och det är inga dåliga matcher. Det är Nashville mot New York Islanders lördag 18.35 via Play. Och TV10 har han och den matchen. Det är Washington Tampa också på lördag till exempel.
Ja, vi har bytt faktiskt den där matchen. Så vi kommer kommentera... Washington Tampa istället.
Ovechkins jakt där.
Ovechkins jakt, ja.
Men det är ju den andra matchen också. Sen så har vi Pittsburgh Toronto på söndag via Play och TV10 19.05. Den jobbar du också med?
Japp, det är hockey och det kan inte bli bättre.
Nej, och jag måste också slå ett slag för Bandit-matchen som ni ser på via Play. Det är på lördag 21.00 och det är Florida mot Calgary och det är en stor intervju som sheriffen som jobbar på Radio Bandit här uppe tillsammans med Richie Puss har gjort med Håkan Loob. Och vi kommer få höra Håkan Loob yla som Florida-fantan i den här matchen. Bara en sån sak. Håkan Loob som ju är en riktig, riktig legendar med sina 50 mål och har vunnit Stanley Cup också. Så det blir en häftig helg, Uffe.
Och vunnit massa SM-guld med Färjestad. Och där har de ju Ture Varg som maskot på tal om att gilla.
Just ja. Det. Dennis Hildeby var väl Ture Varg, va?
Exakt.
Ja, ni hör ju själva. Nu gör vi oss i ordning för Tiki-Taka som kommer sändas här ifrån Ringvägen receptionen 10.00. Då är Holmgren och gänget redo för det programmet. Följ allt från fotbollsvärlden där så är godmorgon NHL tillbaka på måndag. Golfen förresten slår ut 12.00. DP World Tour på Viaplay 12.00. Imorgon så är det dags för längd-VM igen. Då sitter Uffe Bodin, Erik Rönnqvist och jag bänkade för att följa
nya guld
för Sverige. Hoppas vi på. Tack för visat intresse, Uffe.
Tack så mycket,
och trevlig helg till alla er där ute. Så ses vi snart igen.